Det är måndagen den 15 november och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Mattias Svensson och dagens ämne är cyklandet som frihetsrörelse. Dagens gäst är Henrik Höjer, till vardags vetenskapsredaktör på tidskriften Kvartal, men även författare och filosofie doktor i historia och aktuell med boken Frihet på två hjul, en bok om cyklingens historia. Välkommen Henrik!
Tack så mycket! Tackar!
Boken du skrivit är ju främst en historik som börjar med cykelns utveckling. Kan du börja kort med att beskriva de tre utvecklingsfaser som föregår cykeln av idag?
Mm, det kan jag göra. Det är lustigt att cykeln har liksom växt fram i olika faser och är ju delvis en kollektiv produkt jämfört med men flyget kan alla se det, right? Och telefonen, det var Bell. Och så cykeln har många olika medskapare. Men den första och kanske mest kända är ju baron Carl von Drais, en tysk professor, radikal fritänkare. Han avsade sig sitt adelskap. Han kom på den här grejen att man kunde sätta två hjul i rad och sätta ihop dem, styra framhjulet och sparka sig fram med fötterna. Det här skedde sommaren 1817 i södra Tyskland. Och den är ju påfallande lik en sån här springcykel. Min dotter lärde sig cykla på när hon var 3, 4, 5, jag minns inte. Det var precis en sån faktiskt. Det är lite lustigt att den gått varvet runt. Så han sparkade sig runt på en sån här som var jättetung och gjord av trä och ändå gick att styra, men i uppförsbackar tog det tvärstopp och i nedförsbackar så blev det ofta blåmärken och bulor, om man säger så. Mm. Så det var liksom första fasen. Och sen, den blomstrade eller blommade ett par somrar. Sen hände inte så mycket mer på allt sekel. Och det är konstigt tycker jag. Mitt under industrialismens uppfinningarnas tidevarv och man bygger ångbåtar som går över Atlanten och ja, ni vet, allt som hände på början av 1800-talet. Men cykeln står still. Fram tills någon återupptäckte den där på 1860-talet i Frankrike nu och kom på att man kan sätta trampor på framhjulet. Ingen kedja, ingen broms, men trampor som på en sån här trehjuling som barn också lär sig cykla på. Mm. Och då gick det att få lite bättre fart på den här. Och den kallas för bone shaker, benskakaren, och den funkar väl lite bättre, men fortfarande samma problem, fanns ju fortfarande ganska få vägar, svåra bromsar nedförsbacker och ofta tvärstopp nedförsbacker, för den var också jättetung, mestadels gjord av trä. Och den tredje del som alla känner till, som alla, om man frågar folk när jag skrev boken vad liksom om cykelns historia, så vad vet ni liksom, för att göra sådana här minigallup var ju, ja men sådana med höga hjul har man ju sett, herrar i hatt liksom och kostym som trampar runt, och de var ju faktiskt en väldigt liten del av cykelns historia, de fanns några år runt 1870-talet så fanns den här höghjuling då med jättehögt framhjul och jättelid bakhjul. Och den funkar också hyfsat bra, men var ju farlig. Folk ramlar framåt och folk ramlar åt sidan, det kallas för The Widowmaker. Och det var de tre faserna. Sen på 1890-talet kom då den moderna cykel som du och jag känner igen som en cykel och skulle kunna cykla på som en cykel.
Ja, vad utmärker den? Säkerhetscykeln kallas den.
Den kallas säkerhetscykeln för att den var så säker jämfört med tidigare. För att julen.
Nej, men den inte ser lika ut som många änkor.
Nej, förmodligen inte. Nej, men den ser ut som en modern, som ungefär min pappas cykel. Om man tänker så, en klassisk här cykel. Alltså två lika stora hjul med luft i däcken. Det här var en uppfinning från 1892 och sådär med ventil och gummidäck. Och kedja och drift bakhjulet och fotbroms. Och ja, vi skulle kunna hoppa upp på den och cykla, du och jag. Den såg påfallande modern ut faktiskt. Den kom tidigt 1890-talet och den liksom slog igenom direkt. Det var, liksom, det var grejen. Den hittade sin form. Och cyklingen fick liksom enormt momentum då. Sen har det inte hänt så mycket egentligen. Sen man har filat på alla detaljer och gjort den lättare och smidigare. Och så, men egentligen grundkonceptet var klart för 130 år sedan ungefär. Så det är också fascinerande att den har stått så stilla. Man, bilen har ju inte betydligt mer med sig än 1890-talet än cykeln, om man säger så, till exempel. Eller flygplanet.
Ja, du beskriver den tid som cykeln slår igenom här, att det är heroismens, upptäckarnas, ingenjörernas, vetenskapsmännens och uppfinnarnas tidevarv. Vad finns att säga om tiden mer generellt och hur representativ är cykeln för hur innovationer och prestationer ses?
Ja, det är ju lite lustigt tycker jag, för att den är ju en ganska primitiv uppfinning i den här ingenjörens tidevarv. Alltså, ja, tror jag skrev någonstans eller sa i intervju att alltså, hjulet har ju funnits i 5000 år, men idén att sätta två hjul i rad och balansera dem och trampa på det, den, det är en jätteprimitiv uppfinning. Man kunde göra liksom smarta grejer i antiken. Men det har jag egentligen ett bra svar på hur det här kopplas till den här uppfinningseran och ingenjörerna och forskarnas tid var att en så primitiv uppfinning kommer så sent. Alltså flyget kom ju på tid 90-tal. Bilen kom på 90-talet. Så att, jag har inget bra svar på din fråga. Jag har bara lite förundrad över att det här är ganska basic. Det är inte rocket science att göra en cykel, men det drar inte så sent i historien. Har du funderat på det?
Nej, men jag har noterat det ibland. Det finns ju en medicinhistorik om att liksom bakterieteorin kommer typ 150 år efter mikroskopet. Att man borde, någon borde ha tittat på det här men gjorde inte det, och att det egentligen är historien. Så det är inte helt ovanligt att smarta saker finns framför näsan på människor i generationer.
Ja, det är faktiskt jättefascinerande ju mer man tänker på det, att det finns så mycket man har missat. Säkert mycket vi missar i vår tid som kommer som bara wow, ska göras. Men under researchen för den här boken, som funderar ofta på det här, och jag konsulterar internationella forskningen, litteraturen och så vidare, och jag fick liksom inget bra svar på att den inte kom tidigare och var bättre.
Vi uppmanas ju ofta idag att lyssna till vetenskapen, men om vi hade lyssnat på vetenskapen i exempelvis frågor om kvinnors cyklande och cyklande överhuvudtaget. Du har ett flertal exempel på vad hade vi då fått höra?
Ja, att kvinnor kunde förlora menstruationen eller bli alltför promiskuösa eller drabbas av hysteri och konstiga sjukdomar. Nej, men det här var ju tid av där kvinnokroppen medikaliserades väldigt kraftigt. Det har vi läst om i Karin Johannessons böcker och så här. Det var viktorianismens tidevarv, och kvinnan skulle ju framförallt vara, eller den borgerliga kvinnan skulle ju framförallt vara passiv, möjligtvis spela piano, brodera, läsa en roman. Men det gjorde hon ju inte. Alltså, på 1890-talet gav sig kvinnor ut och cykla i väldigt stor omfattning, framförallt borgerliga kvinnor, och det blev förstås en väldigt motstånd. Det finns ett kul klipp på YouTube som du säkert kan länka upp från Hyde Park 1896, där folk cyklar, massor cyklasveper förbi som filmades då. Och då någon sa att ungefär en tredjedel av cyklisterna på den tiden var kvinnor. Det stämmer rätt bra med det här klippet, att det är väldigt många kvinnor som cyklar. Trots då vad medicinen och vetenskapen och experterna sa, så cykeln var ju för smart. Kvinnan vann ganska snabbt den kampen om liksom normerna. Det var till början med ansågs det omoraliskt och osedligt, och det var någonting som skavde det, att en kvinna satt gränsle på en cykel och stack iväg från hemmet. Vi får lämna resten av fantasin, men många män stördes på det här helt enkelt. Men inte så länge. De fick ge upp, att kvinnorna vann den kampen, precis de korta på vann även rösträttskampen i många länder. Så att det låg ju som i tiden av kvinnofrigörelse.
Ja, kvinnor och cykling är ju värt ett eget kapitel, och får det också i din bok. Vad betyder cykeln för kvinnors frigörelse? Du är ju inne på det här. Det
har väldigt mycket att göra för dejtandet. Den borgerliga kvinnan dejtar ju ofta med någon form av förkläde, någon moster eller kusin eller något sånt där som följde med när hon skulle träffa en ung man. Men cykelkulturen gjorde att hon lätt kunde lämna hemmet själv, och cykeln blev ett redskap för flört och kutis. Det vet uppenbart i samtiden. Det finns massor med skämtteckningar och roliga historier, anekdoter om det här, att det kunde vara vykort med två, en herr och en damcykel stod parkerade vid en skogsdung, och de var liksom inne i skogen och gjorde något fuffens eller vad det nu var. Så det var väldigt tydligt, och en del källor var ganska, så här, ganska opryda, trots tvärtom man skulle kunna tro om det här. Man såg, det kunde ses som rätt så bra för äktenskapsfrekvensen. Barnafödandet minskade kraftigt i Sverige på 1890-talet och sjönk, och en del tyckte det här var ett problem. Idag vet vi att det är tecken på att ett land blir rikare att det föds färre barn, men många tyckte att vilka ska göra värnplikt, vi kommer bli försvagad som nation. Att då unga män och kvinnor sågs per cykel, och barn såg det som positivt. Andra såg det förstås som negativt, det var en kulturkampning här förstås.
Jag funderade lite mer på de här vetenskapliga. Det var ju många teorier i omlopp där tidigt om inte bara kvinnor utan cykelns effekter. Cykelansikte var någonting som man befarade.
Ja, och cykelskelett och cykelgång. Det var framförallt medicinerna som höll på med idag ganska löjliga spekulationer. Cykelansiktet var någonting med spända käkar, stirrig blick och lite stressad utseende ungefär i de beskrivningar jag har sett. Och jag tror att det kan vara så att på den här tiden lärde sig folk att cykla som vuxna. Vi lärde oss cykla som 5-6-åringar, du och jag. Men på den här tiden gick man i cykelskolan när man var vuxen. Och det var ju förstås svårt att lära sig balansera på ett okänt modern cykel som man inte visste mycket om. Och de instruktioner jag har läst om hur man skulle lära folk och hur man skulle göra var att det stod att en del liksom höll krampaktigt tag i styret för att liksom man var rädd för balansen. Ungefär som när man rider ovan och rida så vill man hålla i sig på något vis. I alla fall jag när jag rider ibland och är inte speciellt duktig. Och då blir det så här, hur ska jag inte ramla av som lite spänd i kroppen? Jag tror att det kan vara det där som gjorde att folk såg en slags cykelansikte. Att man var lite spänd och stirrig. Och så. Men det är bara min egen spekulation kring det.
Ja, och det var ju, ska ju sägas, alltså, det var ju okänt territorium. Alltså, ja. Cykeln var väl det första, eller ett av de första fordonen som lät människor färdas fort på egen hand. Och
av egen muskelstyrka. Det har länge funnits en dröm att göra sådana fordon för att man ville ersätta hästen som kan bli gammal och sjuk och trött och måste ha mat och hö och är dyr att köpa. Men det gjordes försök till fordon redan på 1600-talet, men de alla byggde på att de skulle vara 3- eller 4-hjuliga och drivas med muskelkraft och någon typ av kedjor eller hävstänger. Men det har varit för tungt. Det måste ner på 2 hjul för att det ska bli till lätt att funka. Så att det var när balansakten uppkom på 1800-talet som det här funkade att ta sig fram. Men jag tänkte bara säga, cykelgång var ett som läkare ska också. Det är att man liksom gick med fötterna i slags snurrande. Ja, jag vet inte riktigt. De försökte beskriva det, att man liksom påverkas det här trampandet. Att det hade någon slags menlig effekt på ens sätt att gå.
Ja och det var någon annan entusiastisk tysk läkare som ansåg att det botade alkoholism och den stora sociala frågan med drickandet.
Det
fanns väl en övertro också på vad den kunde åstadkomma.
Absolut, så nästan alla nya tekniker så blir ju en del allt för optimistiska och en del blir allt för pessimistiska. Sen för tag så börjar folk sansa sig. Ja, men det var rätt bra, det kanske inte var så farligt och så vidare. Och det har man sett många andra grejer. Och cykeln hade sin period av de här yvigheterna på sent 1800-tal. Man var extremt optimistisk, det skulle lösa, som du säger, alkoholism och massa sociala problem. Och en del trodde att det här var, någon kallade det för tortyrmaskin och någon kallade det för frihetsmaskin. Jag tyckte att frihetsmaskin liksom, det sattes för mig att det var en moderna frihetsmaskin. Och liksom, när vi satt titeln på boken så var det så givet att det hade liksom, det var frihet på 2 hjul. För att det var att de här 2 hjulen så fick det att funka, att snurra på riktigt. Så det gav sig direkt. Frihet på 2 hjul skulle det
heta. Jag hittade ett litet citat från ditt sammanfattande kapitel. Cykeln motarbetades i sin barndom av kyrka och konservativa och patriarkala krafter. Under senare tid har den bromsats av Nazityskland, Burma, islamister och Nordkorea. Den individuella friheten den symboliserar och inkarnerar har alltså ofta sett som ett hot av auktoritära krafter. Och kanske är den därför ett mått på just individuell frihet. Det cyklas trots allt allra mest i världen i Västeuropa och USA och allra minst i Afrika och Centralasien. Vad är det som kopplar cykeln till individuell frihet?
Oj, vilken bra fråga, vilken svår fråga. Nej, men alltså det här noterar man redan på 1860-, 70-, 80-talet i det pressmaterial gått igenom att det här var ett verktyg för den enskilda individen. Man behövde inte ta hjälp av någonting annat. Man var inte beroende av tågtidtabeller eller häst som jag sa tidigare. Eller, ursäkta. Så att för oss är det så självklart att cykeln, man kan sticka en mil på en halvtimme om man är något sån här vuxen och vältränad. Jag har svårt att förklara det. Det är klart det är en frihetsgrej. Den har ju väldigt tydlig koppling till moderniteten och till de individualistiska samhällena. Alltså cykeln skapades i Tyskland, Frankrike och England framförallt. Och det är fortfarande idag är det cyklingen störst i Nordvästeuropa. Kanske lite mer i Sydeuropa också. Men där är mer handlar om faktiskt tävlingscykling och sånt. Men cykling som folknöje, folktransport, är ju överlägset störst i den här delen av världen. Jag har inget bra svar. I USA cyklas en hel del, men det är ju mer en fritidsaktivitet. Amerikanska städer är inte byggda för cyklare, de allra flesta. New York möjligtvis har jag försökt cykla en gång. Men i Asien och Afrika så är ju cyklar framförallt transportmedel på landsbygden för män. Det är fortfarande idag är det motarbetas ju kvinnlig cykling på samma sätt som Europa för över 100 år sedan i Mellanöstern till exempel. Väldigt mycket starka hedersnormer mot att kvinnor ska cykla. Iran tror jag har det luckrats upp, men det har varit någon sån här sharia-grej att kvinnor inte ska cykla. Samma i Saudiarabien, så att det är ett mått på frihet tycker jag, eller tror jag mig se i mitt material.
Mm. Ja, den mötte ju både entusiasm och fientlighet, och du har många roliga exempel i boken. Vilka var cyklandets fiender i början och varför?
Cyklandets fiender var väl framförallt, som du nämnde, konservativa krafter, men även, det är lätt att tolka det som att det är män mot kvinnor, men kvinnor som cyklade i Sverige har vittnat om att några av deras största motståndare var andra kvinnor som tyckte att de har sett kvinnor cykla förbi och man har skymtat bar hud, bara lår när kjolen blåste upp. Det här äldre kvinnor tyckte det var förfärligt, för det kvinnliga släktet gör sig till karar och så vidare. Så att det fanns ett motstånd från många håll, men förstås från kyrka och konservativa ungefär så. Sen var det en massa motstånd i städerna. I Stockholm var ju cykelanarki på 1890-talet som löstes delvis med en cykelförordning som kom 1894 eller 1896, jag minns inte, det står i boken. De har reglerade helt enkelt vilka gator man cyklar på, vilka man inte cyklar på, vilka man cyklar långsamt på, för att det blev ju ofta kaos i trafiken helt enkelt. Folk blev påcyklade och det sades att hästar blev skrämda och hundar angrep cyklarna, och en del på landsbygden störde på cyklar, strödde ut glas på vägarna för att man skulle få punka efter säkerhetscykeln hade kommit, när det kunde bli punka så att säga. För att man tyckte att cyklarna skrämde hästar och skrämde boskapen. Så att det fanns många fiender, och men också många vänner som du var. De vännerna vann.
Ja, du har någon, jag hittade inte riktigt var, som formulerade ganska tidigt ett antal regler som var rätt hållbara också idag.
Ja, det var en Adolf Östberg som var Sveriges största cykelentusiast. Kan man säga. Han skrev ett flertal böcker sent 1800-tal om cyklingen, och han beskriver ganska bra hur man ska köpa en cykel, hur man ska bete sig och hur man ska också bete sig för att inge respekt. För att inte bli... Det fanns ett väldigt sopedhat på den här tiden, och han var väldigt medveten om det. Och han tyckte det berodde på att många cyklister i cyklingens barndom betedde sig illa. De cyklade för fort, de cyklade på folk, de skrämde gamla och de väsnades och sköttes inte. Så att han manade till liksom, vad säger man, hyfs och bättring i de egna leden. Och det kan man tänka på idag, att kanske de här elsparkcykelåkarna skulle hitta någon som kunde föra deras talan och tala om för dem att vi borde skärpa oss, annars kommer folk kasta sten på oss ungefär. Så han utövade en massa regler. Man skulle titta framåt, man skulle inte snegla på flickor på trottoaren och sådana saker och se sig för.
Ja, det låter ju rimligt. Du nämner även att nazisterna hörde till cykelmotståndarna och förbjöd cykelklubbar. Vad handlade det om?
Ja, det är faktiskt... Vi minns att jag nämnde i boken, jag har faktiskt inte något bättre koll på det, men det sägs att Hitler inte gillade cykling, och han var tydligen cykelbud i första världskriget, tyckte det var förnedrande och därför hade någon slags grej mot cykling. Men sen vet jag att SA tror jag använde trots allt cykling i parader, och under andra världskrigets slutskede så var ju många tyska soldater som faktiskt cyklade med sina ställ för de här tidiga Panzerfaust, deras pansarskott de använde mot stridsvagnar. För att det var sån drivmedelsbrist i Tyskland. Så att tyska armén var ju cyklande sista månaden av kriget. För det fanns ingen soppa för deras stridsvagnar i bilen. Så att det är lite dubbelt. Men jag ska ju veta mer om det själv. Jag nämner i boken, men jag kan inte faktiskt fördjupa det.
Din bok tar sig fram till modern tid. Och på den vägen ska vi nämna att när cykeln, som när den kom, representerade modernitet och framsteg på senare decennier, blivit en symbol för samhällskritik och ett brott mot moderniteten. När sker det här?
Jag tror det sker någon gång på 70-talet, 80-talet, oljekrisen, och då börjar som bilismen och hela det här vårt konsumtionssamhälle. Efter hippieran 68-rörelsen så kom en kritik mot det moderna projektet. Och jag tror man kan foga in cykling i det kritiken, att man väljer bort bil och sådana saker och cyklar för att visa att man är miljömedveten, man är en slags marknära människa som lever i harmoni med naturen. Cyklingen fick ett uppsving på 70-80-talet. Under efterkrigstiden var ju bilismens stora tid. Mellankrigstiden var ju snarare cyklingens stora tid. Vi hade ekonomisk kris och andra världskriget som sagt var det drivmedelsbrist och cyklingen var liksom större än någonsin. Men sen efterkrigstiden, slutet av 40-talet, 50-talet och 60-talet var ju då alla skaffade bil och cykeln fanns ju där, men det var ju någonting som inte hade råd med bil enkelt. Men sen kom cykeln tillbaka skulle jag säga på 70-80-talet. Det kommer nya modeller, det kommer mountainbikes, 10-växlars racer som är jättetunna däck. Jag hade en, man köpte 87 tror jag, något sånt där. Och också en reaktion mot det här konsumtionssamhället där cykeln passade in som en liten pusselbit i det, skulle jag tro.
Jag funderade bara häromdagen på den lilla detaljen stingpinne som var mer eller mindre obligatorisk på cyklar när jag växte upp. Det var alltså en liten plastgrej som man fällde ut med reflex på för att bilarna skulle hålla avstånd. Den är försvunnen nu. Den kom tydligen på 70-talet. Vet du vad som hände med den?
Ja, jag nämnde den i boken och det var faktiskt funderade. Den tydligen lanserades, om jag minns det, tillsammans med Expressen, tidningen med Sting. Att man kunde köpa den via Expressen. Och jag var fascinerad. Så jag kollade, finns de att köpa fortfarande? Jag hittade att på en affär på Öland. Så jag köpte den online och fick hem en stingpinne och monterade på min cykel. Min fru tittat mig och sa, det där får aldrig fälla ut när jag cyklar med i alla fall. Ja, men då får jag väl fälla ut när jag cyklar själv, tänkte jag. Och jag har det faktiskt på min cykel och fäller ut när jag cyklar på Sveavägen ibland. För det är reflexer på den och man har den ju på vänster sida så att man ska få lite avstånd och syns lite bättre. Och den är ju himla finurlig, men det är ingen som har den idag. Och jag har som en retrogrej, som en... Man kunde köpa den för några 20 lappar. Det var kul.
Ja, jag är lite sugen själv på att ta tillbaka den. För som sagt, det verkar utomordentligt.
Gör det. Vi skapar en ny stingrörelse.
Ja, i en artikel i Kvartal där du är vetenskapsredaktör så går du in på att borgerliga partier borde vara bättre på att fånga upp cyklandet som befriande och självförverkligande.
Ja, jag hittade några exempel på att borgerliga politiker och opinionsbildare har argumenterat för att cykeln har blivit vänster och de tycker det är fel. Det var Patrik Kronqvist på Expressen skrev en grej och det är också en kristdemokrat som tyckte att liksom många gubbar till höger kör gärna bil och ser cyklister som någon fiende, det är någon vingliga miljöpartister som stör trafiken, men de här menar att egentligen är väl ändå cykeln borgerlig. Den är ju liksom för individuellt frihetsgörelseprojekt, så varför borde den vara borgerlig? Så i alla fall, jag testade det sen jag skickade och gör en enkät till riksdagspartierna. Alla fick några frågor och svar. Jag skickade deras presstjänst och jag fick faktiskt direkt svar från Miljöpartiet och Vänsterpartiet med ett utförliga svar. Sverigedemokraterna fortfarande inte svarat. Moderaterna kom med ett svar som fick häromdagen. Det var ju 2 veckor för sent. Och det verkar som att riksdagspartierna, de rödgröna, verkar mer alerta kring cykelfrågor om de får en fråga från en journalist i alla fall. Det är min del tolkning av det här. Så att visst är väl cykeln fortfarande rödgrön, skulle jag gissa.
När vi ändå är i nutiden, vi har ju en tid präglad av starka identiteter, ofta i konflikt mot andra, och det märks också i forum för cyklister och bilister till exempel. Är det nytt för vår tid eller är det bara en fortsättning, och hur ska man se på de här motsättningarna? Är de nödvändiga eller destruktiva?
Jag tror att det är nytt för vår tid. Jag tror en delvis sa nu verkligen spekulerar att det finns en massa sociala medierbubblor. Jag gick med i ett antal cykelforum själv under researcharbetet för att lyssna på och lära mig saker om dagens cykling, och det är ganska liksom hetsk ton. Man är väldigt förbannad på om någon har ställt upp något föremål, någon cykelbana i någon liksom förort, så snackar om det. Och jag menar, alla vet att liksom i internet så blir alla till skrivbordskrigare. Svenska som är vana att knyta näven i fickan kan liksom hamra av sig och vara arga. Jag tycker, ja, det är min i alla fall personlig uppfattning att det verkar ha skett liksom radikalisering, och bilister är sura på cyklister som liksom cyklar till hur fan de vill, i alla fall här i Stockholm, och cyklister är sura tillbaka. Jag cyklar ju själv här i Stockholm och många cyklister cyklar ju väldigt anarkistiskt liksom. Men de skiter i det gör. Liksom. Det är klart att det sticker i ögonen på det. Jag försöker sköta mig hyfsat liksom, men man kan ju ta sig större friheter som cyklist. Så är det ju. Jag menar, jag kommer ju inte liksom döda ett småbarn med att köra mot rött, som jag skulle kunna göra med att köra med bil mot rött. Liksom.
jag håller med, jag är också Stockholmscyklist, men ja, det finns helt klart att se paranta damer på cykel plinga aggressivt på gående som har grönt när hon har tokrött en upplevelse. Ja. Det är inte bara så kallade memils, utan det är ganska jämställt hur man struntar i regler på ett sätt som går ut över andra trafikstopp.
Så är det. Jag är ingen memil heller, men när jag cyklar, jag bor ju norrort och cyklar in till redaktionen som ligger centralt i Stockholm. Sveavägen norrut är en cykelbana liksom mellan trottoaren och bilvägen, en cykelväg. Och där är ju påfallande många som fotgängare som då ska ha stoppat en taxi och springer rakt över där. Så att när jag liksom kommer in på den så är jag alltid så här redo. Vad har jag ringklockan nu då? Liksom, den ligger där. Jag är redo att klinga som fan så fort jag ser någon som heter stymmelse att störa min väg. Så att visst, alla blir lite så här road rage tror jag bakom styret eller ratten. Ja.
Mm. Vilka likheter och skillnader ser du mellan cykelns historia och den pågående debatten om elskotrar?
Ja, det är en fråga jag brukar få. Ja, men det är klart att det är väl lite grann samma polarisering nu och här hat mot en nymodighet som är lite okontrollerad, anarkistisk i sin ungdomsfas. Det finns många paralleller, ja. Sen är jag personligen, tillhör då elskoter, heter ett elsparkcykelhatarna. Jag tycker verkligen illa om dem.
Men ökar de inte också rörligheten? Jag var ut i somras till exempel så såg jag, då var det ju tal om Strandvägen och hur den härjades och sånt där. Men det jag framförallt såg var gäng av ungdomar som sannolikt inte bodde där, som tog sig ut på Djurgården och andra miljöer just med hjälp av elskotrarna. Och det är ju ett sätt att vidga sina vyer och som jag såg det inga som betedde sig illa.
Nej, det är klart inte betedde sig illa, men jag tycker det finns två skillnader ändå. De flesta elsparkcyklarna är ju hyrda och folk behandlar dem därefter, lämnar dem precis som fan som helst, och det gör man inte om man äger prylen. Och det andra är att cykeln finns ju faktiskt en miljö- och folkhälsoaspekt, att det är väldigt, man blir friskare. En regelbunden cyklist är mindre sjukskriven och lever längre än en som inte cyklar. Det finns en genuin folkhälsovinst i att cykla, och den är ju helt och hållet miljövänlig. Men de här går ju på el, och det är säkert en del ful inblandad, skulle jag gissa. Från det himla oljekraftverk i Karlshamn eller var det ligger. Det är inte så bra.
Vad tror du blir ödet för de här cyklarna?
Elsparkcyklarna?
Ja.
Ja, det vet jag inte. Nej, men de verkar populära. Framförallt bland ungdomar som säger, jag har testat en gång faktiskt. Det var ju rätt kul, men jag har inga planer på att lämna cykeln.
Avslutningsvis en liten filosofisk fråga. Jag läste Matthew Crawfords Why We Drive i våras, som filosoferar kring världen som skapas av människors motorintresse. Det kan ju låta ganska långt ifrån, men det finns många beröringspunkter, tänkte jag, om framförandet av ett fordon som en lite kontemplativ och lagom prövande aktivitet, passande för oss som art. Att man kan njuta av att vara förare snarare än passagerare, känslan av kontroll och att tillryggalägga sträcka genom en viss egen prestation, att det passar oss människor. Har du några tankar kring det?
Oj, du sa jättemycket klokt där. Jag kan bara hålla med. Jag älskar att cykla för liksom som avkoppling. Man tänker bra av att cykla, man mår bra av att cykla, jag lyssnar på musik, man lyssnar på en podd, och just den här kontroll, man styr, man stannar när man vill. Ja, det är njutbart. Jag har inget att tillägga. Det lät jätteklokt. Vem är han?
Han är just filosof och motorintresserad. Så det blev ett väldigt... den är väldigt tänkvärd på många sätt. Han har filosofier om tävlandet som du också är inne på. Och att det, liksom, det bygger en viss etik som är något annat än den övermänniskoetik han menar många förknippar med tävlandet. Att just konkurrensen sker bara till en viss grad. Det är samtidigt en kollegialitet mellan människor som accepterar samma regler och möts och prövar krafter. Att det också utvecklar en respekt för andra människor.
Ja, men jag kan hålla med bara. Men och sen Alltså det finns ju ungefär 1 miljard cyklar i världen. Det är klart att den funkar väldigt bra med Homo sapiens. Annars skulle den ju inte finnas och vara så populär ifall den inte stämde med hur vårt sätt att tänka och vårt sätt att vilja röra sig och vår liksom anatomi. Den är ju perfekt.
Ja, det låter ju som en bra avslutning på en podd om cykling. Så vi tycker att folk ska vara ute och cykla. Då ber jag att få tacka dig, Henrik Höjer, författare till boken Frihet på 2 hjul.
Stort tack själv.
Tack också till alla er som har lyssnat på ledarredaktionen. Tyckte ni att vi är ute och cyklar och att det saknas stöd för vad som sagts? Maila i så fall till ledarsidan@svd.se. ledarsidan@svd.se. Det gäller förstås också om ni har andra ämnesförslag eller synpunkter. Jag vill också passa på att tipsa om våra grannpoddar här på Svenska Dagbladet. Dagens story trampas stadigt igenom ett aktuellt ämne på 15 minuter. Vi har också politiken som varje onsdag följer politikens vingliga färd framåt med en och annan praktfull vurpa på vägen. Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström, en annan hjälte på jul. Jag heter Mattias Svensson och jag hoppas att vi snart hörs igen. Tack för den här gången.